Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Nu är podden tillbaka i sin någorlunda fulla prakt. Vi har ändå varit igång hela sommaren, men har alltså missat ganska många snackisar, det har vi ju.
Ja, lite med flit kanske.
100% med flit. Man kan ju säga att vi har gjort plats för att kunna prata om annat och passat på under sommaren. Ja. Men podden kliver återigen fram, ja, som er kurator i krisen, er frälsare i farten och er machete i misären. Absolut. Det har varit A$AP Rocky. Folk har blivit ovanligt intresserade av rättssamhället, rättsväsendet, ja, i och med den rappares. Ja, där var jag ute och hovade ganska tidigt och tröttnade sen väldigt, väldigt hårt och fort. Med tanke på hur många alltså andra brott vi står ut med i samhället och som inte alls får lika mycket utrymme.
Vet du vad som
eller
hände?
Polisiär uppmärksamhet.
Ja, vet du vad som hände under den perioden? Så kände jag plötsligt en nyfunnen värme för Justin Bieber när han twittrade om att Donald Trump, när han skrev att Donald Trump så här, kul att du vill hjälpa A$AP Rocky, men vad har hänt med alla de här barnen som du låser in vid mexikanska gränsen? Det var väldigt
absolut, det var en stark återkomst för Justin, men först började det med att han bara twittrade ut namnuppropslistan Free Rocky.
Ja, men, det,
men sen tycker jag att det var ganska bra. Han höjde nivån lite.
Faktiskt.
Men något annat sjukt som har hänt är ju, alla snackar om det. Det var ju Pride förra veckan. Så kanske att jag var med och gick i tåget med min queer family. Och sen hade jag en födelsedagsfest i helgen.
Ja.
Är eventuellt fortfarande trött. Vad var du förresten?
Jag satt med bröstet i en människas mun. Och bebisen mår också
inuti
bra.
Inuti en annan människa. Ja! Hur går det med den här bebisen egentligen?
Det går bra.
Är det en succébebis?
Alltså jag föredrar ju att man inte liksom säger att bebisar är snälla. För det hintar ju om att bebisar kan vara dumma också. Alltså som att de har någon egen agens i det hela. Men han är ju väldigt low maintenance kan man säga. Alltså jämfört med min dotter som var quite a handful. Och då tyckte jag ändå att det var sjukt roligt. Liksom. Alltså, jag upplevde aldrig att jag led av det. Men den här bebisen är typ väldigt chill. Så det är...
Jag ska att du kommer fram och alltså, nyanserar till och med uttrycket snäll bebis.
Ja, men jag tycker,
så mycket om den här podden.
Jag tycker inte att vi ska lägga blame
alltid
på bebisar.
Alltid åsikt på lut. Ja. Sluta shama bebisar.
Precis.
Det är den första starka åsikten för hösten 2019.
Alltså jag vill ändå säga, alltså jag vet att du säger att podden är tillbaka med sin fulla kraft, men alltså jag vill ändå säga, jag kanske har tillgång till 60% av min hjärna just nu. Jag vill bara let it be known.
Det kändes som att jag sa det ironiskt, men jag har ju själv svårt att avgöra ibland när jag är ironisk och inte. Det är den vanligaste kritiken jag får från såväl privatpersoner som professionellt. Det är ett problem faktiskt. Nej, men så både du och jag har ju våra små motgångar. I ditt fall en motgång som kom med en otrolig bonus i form av en levande person i er familj. Ännu icke-namngiven pojkson.
Han är ännu inte namngiven. Det är sant. Nej, men, alltså jag...
men han går under namnet Lillebror, ja, Lillebror har jag märkt.
Kallar vi honom för. S har ju döpt honom till Björnunge. Och jag skulle gärna döpa honom till det om det inte var för att det lät så himla så här, Regina Lund eller typ Lena Philipsson. Att jag så här, mitt barn ska heta typ, vad heter de? Noah Månföre och sånt där.
Herregud. Nej, men vet du vad jag tänkte direkt? Jag tänkte att det var skamlös för marketing. Björn Runge.
Nej,
det hade varit i bästa fall. Nej, när du säger att det var Essa som kom på det blev jag förvånad. För det låter ju som att med tanke på att din man har haft en podd och en, nej, en blogg och en bok som hette Starkare än en björn.
Stark som en björn, fel. Som en örn hette hans. Jag vet.
Just
och visst är det kul.
Då känns det som att Essa har internaliserat det här och gjort ett marketingnamn till er bebis.
Det kommer helt från henne själv. Det är faktiskt helt sjukt. Men hon har väl blivit liksom duktigt indoktrinerad. Liksom.
Ja, men hon är blivit bra på brand redan.
Fy fan vad äckligt.
Inte svårt med de föräldrarna. Hur många guldägg har ni i familjen? En grej jag längtar otroligt mycket efter är ju såklart den nya Tarantino-filmen. Jaha. Så förutsägbar är jag. Det känns så... Det känns så omodernt att behöva vänta på att en film ska komma till Sverige när den har släppts i USA. Jag trodde vi var bortom det. Mm.
Men hur, berätta, vad är det, vad är det du längtar efter? Jag tycker Brad Pitt såg lite photoshoppad fräsch ut.
Oh. Alltså jag fick lära mig att man kunde photoshoppa på film ganska nyligen. Så nu ifrågasätter jag allt. Till och med i 3D faktiskt. Nej, men jag längtar jättemycket. Det är alltså Once Upon a Time in Hollywood.
I'm Sharon Tate. I'm in the movie.
You're in this?
That's me. I play Miss Carlson, the Klutz.
Oh. Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it.
Alltså för någon som har sett och läst osunt mycket kring sekter och just specifikt Charles Manson och hans manipulerade, modiska, långhåriga anhängare, så kommer det här bli en treat. Vi vet ju att Margot Robbie är med och spelar Sharon Tate, som då var Roman Polanskis fru. Absurt att han är med på ett hörn. Och blev alltså Charles Mansons offer, ett av många. Har du något sug efter den här filmen, Britta?
Nej.
Berätta. Förlåt. Varför?
Ja, men, jag vet inte. Jag blev, alltså vet du, det här, jag blev så opepp på Quentin Tarantino sen den här Uma Thurman-grejen kom ut. Alltså, det bara känns som att jag är liksom inte så sugen på så här män som skapar saker just nu. Det,
jag vill berätta om Uma Thurman-grejen.
Förra veckans, vad har vi mot män? Uma Thurman-grejen är en grej som kom fram under den här MeToo-grejen, men som är litet, ska vi säga, ett litet sidospår. Att Uma Thurman hade kommit ut med en, alltså det finns ett klipp från inspelningen av Kill Bill där Quentin Tarantino har satt henne i en livsfarlig situation och typ pushat henne att spela in, det är en bilscen, och pushat henne att spela in den här, och hon tycker det känns superobehagligt och blir liksom jättetraumatiserad av det här och typ slår sig svinmycket. Jag känner att det är för långt sidospår för att liksom berätta hela, men i korta drag så är det att Uma Thurman gör något obehagligt under inspelningen och Quentin Tarantino pushar henne, och sen har Uma Thurman typ bett att få så här footage av det där som hände. Och så där man ser liksom hur läskigt det är, och det, jag vet inte, jag blev bara så här. Jag vet inte, jag fick bara lite så här känsla av, på samma sätt som jag vill ha typ rättvisemärkta bananer, så känner jag kanske lite så här att jag känner inte att jag prioriterar, så kan vi väl säga.
Nej, liksom jag förstår det.
Skapande.
Absolut. Ja. Alltså jag är ju kär i Tarantinos filmskapande sedan barnsben egentligen. Ja. Det här blir ju film 9 av hans utlovade 10. Det finns säkert otroligt mycket problematiskt med det. Men när det kommer till film så är det ju det årets händelse att han släpper en film. Och så är det ännu. Och det kanske säger mer om hur sorgligt det är att det inte bereds plats för fler att skapa sådana filmer. Ja. Till det så kan jag ju säga att filmen som jag har tjatat väldigt mycket om, Sorry to Bother You, finns nu på Netflix. Det är också en man som har gjort, Boots Riley. Men jag vill bara få in det i det här sammanhanget. Men den är väldigt experimentell, visuellt och berättande, berättarmässigt. Och innehåller bland annat Tessa Thompson, som vi ju fangirlar ganska hårt. Så även Lakeith Johnson, heter han så? Nej, Lakeith Stanfield. Som är med i Atlanta och Get Out. Älskar den.
Den kommer jag se. Den vill jag se.
Lovar du?
Där kan jag den
är riktigt trippad. Eller tripping, vad ungdomarna säger. Men bara vidare om Tarantino. I samband med detta så har filmerna haft premiär såklart och mycket PR-rundor. Och en bild där Lena Dunham, som är med i filmen, lutar sig in för att ge Brad Pitt en puss. Oklart kinden eller munnen. Den här har blivit väldigt uppmärksammad för att hon landar på ena mungipan.
Mm.
Och vi vet ju hur mycket folk nästan gränslöst hatar Lena Dunham.
Mm.
Det känns som att det är vår tids märkligaste trick mirror nästan. Det är så otroligt i grunden provocerande med hela hennes person för internet. Så det här har blivit någon slags MeToo-historia. Att hon säger sig vara liksom för MeToo. Hon har också varit ute och harvat kring det, ska sägas. En tidigare anställd tror jag att det var, som anklagade en av hennes killkompisar, där hon borde ha stått på den tjejens sida. Hon är inte perfekt, det är inte det vi säger. Men just den här bilden är så harmlös. Man ser att de har jobbat ihop i flera månader. Och basen till det här är att hon har sagt i typ late night show intervjuer, kul jobb, man får flörta med Brad Pitt på jobbet. Ha ha ha. Att det har tagits och folk har sprungit med det. En annan kontrovers kring filmen redan är hur lite taltid själva Sharon Tate har. Alltså kvinnan som är upprinnelsen på något sätt till historien om Charles karaktär. Manson. Ja. Så det ska bli intressant att se. Alltså jag ser ju det här lite som att Oscarsgalan ska gå, eller Emmygalan ska gå. Jag är inte liksom helt 100% överväldigat positivt till detta, utan det är bara ett fenomen att analysera på något sätt, en Tarantino-film. Men sen vill jag också nämna att en annan film som kommer till Sverige är ju den filmen som vi har nämnt flera gånger, där Mindy Kaling spelar en humorförfattare på Late Night Showen som tillhör Emma Thompson. Minns du vad filmen heter, Britta?
Late Night.
Late Night!
Ja.
A.k.a. ens enda intresse i livet. Och den går upp 26 augusti i Sverige. Så vi har också en del att se fram emot. Okej, okay, så den tredje grej. Det här är egentligen för ett par veckor sedan, tror jag. Men bara för sakens skull. Det här ska vara med i våran podd. För det hör hemma här. Vi har snackat för väldigt länge sedan om det älskvärda, begåvade, oemotståndliga fenomenet som är här för att frälsa oss alla. Jag pratar om Lizzo. Lizzo, jag kände att jag borde ha nämnt henne oftare, för hon är en så grundläggande del nu av mitt liv redan. Inte bara på internet, utan musiken i mitt hem. Och hon var med på NPRs Tiny Desk Concert som de brukar göra, och ägde den skiten. Det kommer aldrig bli så likt.
I've been wanting to do this for a long time. So I think I'll do it today. Can I get an amen?
Amen.
This tiny ass desk. Yay yay. Hey.
Hon gör för de här tiny desk concerts, då är ju folk ganska avskalade versioner av sina hits. Jag vet att en med T-Pain blev väldigt uppmärksammad, och Lizzo har med sig lite delar av sitt band och har nästan, alltså det är halleluja stund efter halleluja stund. Det är nästan som att man är i kyrkan. Hon slänger liksom visdomar runt sig och vocalizations som aldrig förr. Och en del god rap, såklart.
Var hittar man det då om man inte är så bra på Google?
Alltså jag är faktiskt väldigt dålig på Google. Men nej, det här kan man hitta. Sök på Lizzo och NPR. Alltså Niklas Patrik Rickard. Vilket är USAs P1 eller P3 kan man säga. Någon slags public service hybrid. Så borde ni hitta det. Ja, veckan har ju präglats såklart av ännu ett par massskjutningar i USA. Det har varit skjutningar i dels Texas i El Paso. Där en man sköt ihjäl minst 31 döda på Walmart. Och sen 9 döda som sköts ihjäl i Dayton, Ohio. En man som även sköt ihjäl sin egen syster. Det här har du säkert nåtts av där ute i skogen, Britta. Vi använder ju skogen som någon slags parameter här för hur väl nyheter färdas.
Alltså jag har morgontidningen
nästan som. Jaha, upgrade. Men jag skulle komma till är, det är speciellt för mig på många sätt. Det är så att det är tragiskt och hemskt allt vad det är. Men också just för att Dayton, Ohio är platsen i USA där min familj, alltså min släkt i USA, alltid har bott. Och där mina kusiner har vuxit upp och gått skolan och allting. För man når sig av de här rubrikerna och hajar såklart till och följer flödet och läser vad politiker säger. Men i det här fallet så var det som att jag för första gången, du vet, sträckte mig efter telefonen skulle whatsappa min kusin. Tills jag kom på att, nej men vänta lite, men de är vuxna. Min farbror är pensionerad i Florida och de andra är och pluggar, du vet.
Så ingen bor där.
Men det blir ju mer close to home. Och man hatar ju den impulsen också, att det är först då saker verkligen griper tag igen. Ja. En annan intressant grej med det här är att det här har fått Trump att gå ut och äntligen fördöma hatet.
This includes the gruesome and grisly video games that are now commonplace. It is too easy today for troubled youth to surround themselves with a culture that celebrates violence. Mental illness and hatred pulls the trigger, not the gun.
Donald Trump går alltså ut och fördömer hatred i samhället. Han är ganska noga med att inte markera vilket slags hat detta är. Även mental ohälsa. Hans dotter däremot, som jag snackat om förut, Ivanka Trump, gick ut och twittrade bland annat ett fördömande mot white supremacy. Och det är ju som att can't make this shit up barometern är fylld av det på något sätt. För att man undrar om Ivanka Trump verkligen kan lura någon om att det inte är en stadig grund i att hennes pappa ens blev president, förekomsten av white supremacy. En annan faktor är ju såklart att El Paso-skjutaren menade på att han ville stoppa en Hispanic invasion of Texas. Det är ord som har citerats eller som har sagt självständigt gång på gång i Fox News. Och det är många som har reagerat på att Donald Trump går ut och kritiserar videogames, vilket känns otroligt 80-talsenligt.
Ja, alltså som att hata som på den här rock'n'roll filmen. På 50-talet.
Exakt, det är för att det fördärvar våra unga med sitt sexiga våldsbudskap. Men det här begreppet då, Hispanic invasion, och då är det jättemånga som har gjort en rolig take på det, att just Fox News för vuxna blev det alla trodde att videogames skulle bli för unga. Alltså det som totalt kom med en total förskjutning av vad som är rimligt och okej och fick normala människor att gå loss vad gäller våld och hat. El Paso-skjutaren, nej, så är fel igen. Dayton-skjutaren då? Jo, han är känd sedan gammalt för polisen för att han har haft både en mordlista på sin skola och en våldtäktslista. Han har alltså listat tjejer han vill våldta i sin skola. Och det här är gjort på i badrum stalsen i
och
sin
high school.
Och det här
var känt av polisen. Det vi vet. Rapporterat.
Ja. Ja. Och det är det här man ofta poängterar, att det här liksom många andra massskjutningar hade kunnat hindras om man var mer noga med att ta tecknen på allvar. Det som vi alla vet är ju att det som är gemensamt för samtliga, om inte bara många massskjutare, är domestic violence. På olika sätt trakassera, förnedra, våldföra sig på kvinnor. Och hur är det nu? Det finns en person som vi brukar gilla att citera när det kommer till frågor om feminism eller rasism och sådär. Har du någon aning om vem det kan vara?
Jag kommer inte på namnet nu, men jag vet din gamla käpphäst. Men får jag flika in en grej först? Det handlar väl också lite grann om att man inte har koll på de här typen av hot, eftersom man fortfarande ser hoten som det som finns på andra sidan den här väggen som man vill bygga, eller de här gränserna som man försöker upprätthålla, eller som Donald Trump försöker upprätthålla. Alltså han har ju en retorik som handlar om att svartmåla alla andra som finns liksom utanför USA:s gränser. Och därför så ser man kanske inte hotet som är liksom rakt under näsa på en. Jag följer en vad ska man säga, influencer / tv-person som heter Sarah Foster. Känner du till och har du sett vad hon la upp?
Nej, jag har inte sett vad hon la upp, men visst är det hon som är med i American Horror Story bland annat?
Det vet jag inte. Men hon har en humorserie tillsammans med sin syrra. De är liksom halvsyror med vad heter de här? Hadidsen och sådär. Hur som helst så Sarah Foster har skrivit Dear Real Donald Trump, these bad hombres you obsessively speak about keeping out of our country are actually already in our country. They were born here, they are white. And their already existing pain and hate is being fueled by the hate and division that you preach. Alltså det är så jävla sant. Och jag tror liksom att man hade ju trott att det skulle liksom dyka upp något litet ljus här hos USA vad gäller att förstå liksom hur hans grej bara sabbar för landet. Men det verkar ju hopplöst ändå.
Men också nu när han försöker appropriera det här samtalet ja. Mot hat. Han säger inte mot rasism. Han vägrar tillkännage att det här är riktade brott. Jag skulle bara läsa upp. Som vanligt har jag strikt mig efter Gloria Steinems bok i bokhyllan. My Life on the Road. Om hennes 8 decennier som aktivist i mänskliga rättigheter. Så det är lite min bibel. Och den här poddens bibel. If you don't mind.
I don't mind.
Jag tänkte prata om det här med våld och just kvinnohat. Om det är okej.
Take it away, okay? Gloria.
Gloria säger: the most reliable predictor of whether a country is violent within itself or will use military violence against another country is not poverty, is not natural resources, religion, or even degree of democracy. It is violence against females. It normalizes all other violence. Vi kommer återkomma till toxic masculinity senare i avsnittet när vi pratar om nya HBO-serien Euphoria som ju gick i final här i helgen. Jag tänkte ta tillfället i akt också och säga att förskjutningen i Sverige samtidigt har ju gått så långt att något som har kritiserats under sommaren här är antifascism. Har du hört om det här, Britta?
Nej.
Jo, det verkar som att vi håller på att passera the last frontier. Jag nämnde det för några avsnitt sedan, att det är som att förskjutningen har utvecklats från rasistisk till främlingsfientlig till invandringskritisk, att de här begreppen hela tiden urholkas och passeras och att det säger någonting om vart vi är på väg som människor och som samhälle. Och antifascism känns som det sista hindret på något sätt. Att så länge vi är överens om att fascism är dåligt, då kanske vi ändå kan bli okej. Okay. Förstår du den känslan? Också som journalist så har jag alltid kunnat luta mig mot att motarbeta fascism. Och just SVT har också en demokratiparagraf som handlar om att det finns en punkt där SVT-journalister och SVT ska vara partiska. Och det är att alltid vara partiska för mänskliga rättigheter, alltså för kvinnors rättigheter och emot rasism. Alltså antifascism. Det som hände då, det har med en t-shirt att göra, förstår du. Greta Thunberg, allas favorittonåring, gick ut med att hon medverkar på The 1975s nya album. The 1975 är ju då detta brittiska slags innovativa poprockband. Har du hört någonting från dem?
Jag tror inte det i alla fall.
Men det är väldigt placerat i en samtid. Jag intervjuade ju Mary Healy som är deras frontman. En person som har väldigt höga tankar om sig själv, skulle jag säga.
Det brukar ju inte frontmän i band
ska ha. Ska inte säga för mycket. Eller hur? Ska inte säga för mycket, men jag intervjuade honom på festivalen Lollapalooza i Chile. Och den intervjun såg aldrig ljuset.
Nähä.
Jag vill bara få det sagt i det här sammanhanget.
Det är inte så smarta saker sagda.
Men känslan var... Alltså känslan var en person som tycker sig, jag vet inte, som kanske har pluggat filosofi och därför är någon slags övermänskligt väsen och vill bli behandlad därefter.
Hade han små händer?
Gissningsvis ja. Jag ska inte pissa på The 1975 för mycket, men det är väldigt självförhärligande person i alla fall. En del väldigt bra låtar, men det är alltså en upplevelse som var rent av bizarr stundtals. Jag tror att han inte var så bekväm med att den här skulle släppas, i och med att jag inte var så insmickrande som han kanske hade hoppats på. Så med den lilla brasklappen vill jag ändå säga att när Greta ska vara med på deras nya skiva är det en stor grej. The 1975 har allas öron egentligen i den generationen. Någon slags motkultur, någon slags samhällskritik, även om det är en slapp sådan, host, så skulle öppningsspåret ska innehålla ett urklipp av Greta Thunbergs tal. Liksom Chimamanda Ngozi Adichie på Beyoncés, vilken Flawless. Är det? Inte Information. Det är Flawless, tack så mycket. Så är det en låt som bara går med melodi och med Greta Thunbergs tal över. Och på bilden som marknadsförde då detta samarbete, eller hur man ska säga, så har Greta på sin tröja där hon, det är så att hon är antifascist. Greta Thunberg sitter i en tröja där det står antifascist allstars. Är det något de anmärker på, tycker du?
Nej.
Alltså får du några dåliga vibbar, eller att det känns opassande eller osmakligt på något sätt?
Nej, det känns ganska svårt att tjafsa emot, va? Eller? Eller är det någon som tycker att det är
ofört
att
det är
all star?
Det hade ju varit någonting att märka på. Tyvärr.
Nej,
inte!
Jag är antifascist.
Utan det var bara att hon gick ut som antifascist, något som känns ganska självklart. Det här blev stoff för debatt i några dagar. Och jag är så glad att röster från alla politiska håll för en gångs skull gick in och kvävde detta, tog ansvar för diskussionen, samtalsklimatet, samhället. Och vi kan väl säga att den här podden är, vi är fan antifascist allstars.
Men vem kritiserar det?
Vi brukar ju slänga oss med uttryck som att det är människor som är högerextrem curious, som fortfarande är med i etablerade partier i riksdagen, men har åsikter som lutar sig en bit utanför demokratins gränser. Som älskar att hata då på Greta Thunberg. Som gick ut och piskade upp en otrolig stämning mot denna tonåring. Och såklart alla de här sajterna, hatsajterna, som har nära band till vare sig det är NMR, SD och liknande. så mycket ut med kritik. Så både politiker och debattörer har varit ute och härjat mot Greta angående denna t-shirt. Och jag tycker i dessa tider så behövs antifascism mer än någonsin.
Det var fascister som hatade på att hon var antifascist. Lite för genomskinligt, guys. Parisa, i helgen är det ju Way Out West också. Ska du dit?
Du, jag ska faktiskt det. Hur känns det?
Du ska det. Ja, det känns härligt att du är våra ögon och öron.
Det blir en sån grov rapport därifrån.
Ska jag säga mitt bästa ögonblick från Way Out West någonsin?
Absolut.
Det var när Alicia Keys avslutade, kommer du ihåg det här? Hon avslutade på stora scenen, avslutade liksom, ja men typ stängde hela festivalen, fast såklart så är det ju liksom DJ-spelningar in på småtimmarna. Men jag kände så här, det här var perfekt att runda av, därför att hela hennes konsert avslutades med Girl on Fire, och den innehåller ju liksom en slinga som är typ ett oande. Och den fick hon publiken att sjunga, så att publiken sen sjöng, alltså när alla liksom vandrade ut ur Slottsskogen så fortsatte hela publiken att sjunga det. Alltså liksom, fattar du, det, så här, det var typ tusentals människor som tillsammans liksom rann ut i Göteborg sjungandes, nynnandes liksom den här slingan. Det var fantastiskt.
Det var religiöst.
Otroligt. Ja, jag är väldigt förtjust i Alicia Keys. Jag ligger lite lågt med det.
Borde jag flanta det mer? Jag mår jättedåligt av hennes relation med Swiss Beats.
Tycker du att det är jobbigt med Swiss Beats?
De är så fruktansvärt fina med varandra.
Nej men gud vad intressant. Okej, det här måste vi avhandla någon annan gång. Men i alla fall, Way Out West är helgen. Jag läser i min morgontidning som jag får ute i skogen att festivalen i år satsar på kvinnligt musikskapande. Och man ska bland annat då ha panelsamtal, och Linnea Henriksson ska leda artistintervjuer på scen med bland andra Miriam Bryant och Sabina Dumba. Mm. Det som jag tyckte var faktiskt väldigt kul, det var att Linnea Henriksson kommenterade det här med följande. Jag läser ur tidningen, hör du?
Ja.
Jag prasslar med tidning. Ända sedan jag blev artist har jag märkt att jag, när jag blev intervjuad, får andra frågor än mina manliga kollegor. Frågan till kvinnor är oftare, hur känns det, än hur gjorde du? Jag har suktat efter att både få och få ställa den frågan till andra kvinnliga musikskapare. Jag vill faktiskt inte ägna dyrbar intervjutid med kvinnliga artister åt att diskutera hur vi kan komma till rätta med jämställdheten. Det ska vi däremot göra i de panelsamtal med inbjudna manliga artister, eftersom det här inte är en kvinnofråga.
Otroligt!
Otroligt bra! Och därför tror jag, liksom i denna anda, så hålls på lördagen ett panelsamtal om kvinnokamp och machokultur. Och där är det bara manliga namn som nämns, bland andra Refused-sångaren Dennis Lyxzén och Felix Sandman och bla bla bla. Det är ganska, jag tycker att det var härligt, och jag gillar att Linnea uttrycker sig på det här sättet, för att det är ju som vanligt, det är ju som med det mesta som gäller jämställdhet, att det är ju inte, ska ju inte vara på kvinnornas ansvar, men det vet vi ju alla.
Nej men gud, här måste jag flika in att den här veckan har ju en legend gått ur tiden, och det är ju Toni Morrison, den första svarta kvinnan som fått Nobelpriset i litteratur, varit en Pulitzer, allt möjligt. En legendarisk person helt enkelt. Och hon var ju så otroligt tydlig i sitt resonemang kring att rasism är en fråga för vita människor att ta tag i.
If you can only be tall because somebody's on their knees, then you have a serious problem. And my feeling is white people have a very, very serious problem. And they should start thinking about what they can do about it. Take me out of it.
Jag kan lägga upp det talet på vår Instagram, Britta och Parisa. Älskar detta.
Lite. I love me som Toni Morrison.
Ja då.
Men vad kul att du ska till Way Out West.
Ja.
Vad är du mest peppad på?
Nej, men det känns lite pirrigt nästan. Jag har ju bara åkt och jobbat någon dag snabbt, åkt in och åkt ut faktiskt senaste åren. Nu ska jag åka med min vän Hanna Persson, a.k.a. Hanna Pi, och gå på konsert. Hallå! Nej, men jag såklart längtar jättemycket efter att få se Solange.
Gud, vad
det känns så stort. Det blir första gången. Jag hade velat se Cardi B också, men host på grund av ett bråk på en strippklubb så kan hon inte lämna landet vad det verkar just nu, eller just då. Men Solange blir en rapport på, 100%.
Gud vad härligt. Kommer du gå på någon dagfest och försöka återskapa våran bästa dagfest någonsin?
Jag tror det var bättre förr. Nu börjar jag säga det här. Men på den tiden var det så mycket mer rolig spridning människor, tycker jag. Nej, på ett West förr om åren. Nu är det ganska mycket samma ansikten överallt. Men absolut, jag har några jag har sikte på. Olika roliga som ägnar sig åt till exempel hiphop och R&B, som man ju är ett enormt fan av. Men framförallt ska jag försöka gå på lite spelningar i regnet och allting.
Jag tänker dra lite snabbt. Alltså, jag läser ju en del böcker och jag har på sistone läst otroligt bra Jag får ner till bror. Har du hört talas om den här
boken? Nej, inte ens hör, ska jag vara. Alltså, jag har inte ens hört talas om den, ska jag vara.
Den är skriven av Karin Smirnoff, som hon är liksom från samma trakter som jag. Och jag trodde lite grann att det var så här, ja, det är väl bara kul. För att den är skriven liksom lite på dialekt. Och då tänkte jag så här, det är väl bara kul för sådana som jag. Men sen så visar det sig att folk runt omkring mig som absolut har noll koppling till Västerbotten ändå typ har läst och älskar. Det är en väldigt bra historia som handlar om en tjej som återvänder till sina hemtrakter. Och alltså, ja, vad ska man säga, återupptar vissa relationer och löser upp lite knutar från sitt förflutna och så vidare. Och den är bara så otroligt bra skriven. Det är liksom fina karaktärer och framförallt språket är fantastiskt. Det är liksom så där lite puttrigt rolig också, fast utan att kanske mena och vara det. Det är en fantastisk bok helt enkelt. Den måste ni läsa.
Vad hette den igen?
Jag får ner till bror.
Jag for ner till bror.
Jo.
Bra tips.
Och sen, det var egentligen bara ett pre-tips. För det, för att leda mig in på mitt main boktips, som är Otessa Morsfegg. Har du hört talas om denna författare?
Givetvis. Jag läste hennes senaste bok förra sommaren, som jag antar att du kommer berätta om nu.
My Year of Rest and Relaxation.
Ja.
Ja, alltså grejen är att jag fick tips om den här boken av en, alltså från ett väldigt otippat håll, min nis kan man säga, alltså min mans brorsas äldsta dotter. Det visar sig att hon och jag gillar typ samma böcker, och jag har faktiskt lyssnat på den här boken, apropå så här, kan man lyssna på böcker eller måste man läsa dem? Den här, det är liksom ett sätt för mig när jag håller på och målar och sånt där hemma, så lyssnar jag på den här. Och alltså jag måste liksom klippa in här när hon förklarar, förlåt, plotten är så här. Det är en kvinna, en väldigt privilegierad kvinna, som precis, en ung kvinna som har blivit orphan, som i sin lägenhet på Upper East Side på Manhattan låser in sig i sin lägenhet, för hon tänker sova i ett år helst. Och hon är en inte så likable karaktär. Det här är lite på temat det här som du pratade om, some likability, är det vi kallar det.
Det är myntat av podden, ja.
Ja, hon har en kompis som hon bland annat tar en polaroidbild av och sätter upp hemma på väggen för att påminna sig själv om hur mycket hon hatar att umgås med henne. Och hon har en terapeut som hon går till bara för att få olika recept utskrivna, och den här terapeuten är, alltså om vi snackar om min terapeut, var en skam för namnet eller titeln terapeut, så är hennes typ kanske tvåa på den listan. Men hon fortsätter gå till henne och uppskattar väl att hon är liksom så himla crappy på sitt jobb.
Men hon är otroligt manipulativ. Hon har ändå sinnesnärvaro nog, som de flesta som missbrukar någonting, att göra det hon måste för att få tag på det hon behöver. Så ni är väldigt skamlös i de situationerna.
Precis. Och det bör också nämnas att hon har precis blivit föräldralös.
Mm.
Hennes föräldrar dör kort in på liksom varandra. Och hon har ju såklart då en sorg att dela med, fast hon kanske inte delar med den så aktivt. Eller, ja. Men i alla fall, det är sjukt nog en väldigt rolig bok.
Mm.
Jag uppskattade väldigt mycket och måste faktiskt klippa in här när hon berättar om vilken, eller hon spyr galla över killtypen som finns på hennes avdelning av universitetet, the arts department.
As an art history major, I couldn't escape them. Dudes reading Nietzsche on the subway, reading Proust, reading David Foster Wallace, jotting down their brilliant thoughts into a black moleskin pocket notebook. Beer bellies and skinny legs, zip-up hoodies, navy blue peacoats or army green parkas, New Balance sneakers, knit hats, canvas tote bags, small hands, hairy knuckles, maybe a deer head tattooed across a flabby bicep. They rolled their own cigarettes, didn't brush their teeth enough, spent $100 a week on coffee. They would come into Ducat, the gallery I ended up working at, with their younger, usually Asian, girlfriends.
An Asian girlfriend means the guy has a small dick, Riva once said.
They lived mostly in Brooklyn, another reason I was glad to live on the Upper East Side. Nobody up there listened to the Moldy Peaches. Nobody up there gave a shit about Irony, or Dogma 95, or Klaus Kinski. The worst was that those guys tried to pass off their insecurity as sensitivity, and it worked. They would be the ones running museums and magazines, and they'd only hire me if they thought I might fuck them. But when I'd been at parties with them or out at bars, they'd ignored me. They were so self-serious and distracted by their conversation with their look-alike companions that you'd think they were wrestling with a decision of such high stakes, the world might explode. They wouldn't be distracted by pussy, they would have me believe. The truth was probably that they were just afraid of vaginas. Afraid that they'd fail to understand one as pretty and pink as mine, and they were ashamed of their own sensual inadequacies, afraid of their own dicks, afraid of themselves. So they focused on abstract ideas and developed drinking problems to blot out the self-loathing they preferred to call existential ennui. It was easy to imagine those guys masturbating to Chloe Sevigny, to Selma Blair, to Lily Sobieski, to Winona Ryder.
Går det här ihop med din fråga om Mary Healy hade små händer?
Ja, exakt.
Exakt. Men om jag bara ska fylla i med min upplevelse av den här boken. Den är skriven på det där liksom otroligt så här rasande, intensiva sättet som man kanske känner igen från Tone Schunnessons bok Tripprapporter.
Den om man har jag läst
än. Man är mitt inne i ett flöde av impulser och känslor och substanser. Och jag som är en person som har ganska låg tröskel för ångest. Alltså jag absorberar lätt andras ångest. Eller det som jag får ångest av. Det som jag uppfattar som misär. Den här boken, du har rätt i att hon är en some likable karaktär. Och att man sympatiserar med henne till viss del. Det jag gillade med boken var, hur ska jag säga utan att det blir en spoiler. Jag gillade var att oftast när kvinnor är så här utlevande och gränslösa i film och böcker och liknande så kommer det nästan omedelbart med bestraffningar av olika slag.
Mm.
I form av att de kanske blir utsatta för en gruppvåldtäkt eller att de blir hemlösa eller misshandlade. Det brukar alltid komma hand i hand. Mm. Och jag tycker att Otessa Mosfegh har gjort det här på ett väldigt intressant sätt. Och sen vill jag också säga att det finns en jätteintressant pågående destruktiv relation med en man genom hela boken som föga förvånande jag kände igen mig mycket i. Att jag är väldigt mycket på den här killens villkor. Han är väldigt obrydd om hennes obehag eller känslor och hur hon gör sig illa på honom nästan systematiskt faktiskt. Jag blev extremt tagen av den här boken faktiskt och Jag ska också läsa hennes andra bok, Eileen, snart.
Mm. Man Booker Prize belönad.
Det är ju enormt.
Den är ju kanske egentligen mer känd, vad det verkar. Men den här... ja, jag tycker den är absolut värd en läsning. Det som slår mig också är ju det här att det är en huvudkaraktär, en kvinnlig huvudkaraktär som är liksom inte gör som man ska. Och det påverkar ju såklart att jag läser den här samtidigt som jag då började titta på Euphoria, som jag gissar att du kommer komma in på sen. Men just den här grejen att ha en protagonist som liksom är lite så här, inte tänker lyda reglerna, så kan man väl säga, och som försvinner in i ett liksom substansmissbruk och sådär, och eller så här, lite skiter i känsla, på sätt och vis ganska befriande att läsa om kvinnor.
Men som så ofta så är ju de som är helt strippade av all slags medmänsklighet för andra, med andra människor då, och som lever med väldigt mycket ångest, depression. De har en sån mörk uppblick på livet. Det blir oftast väldigt kul och träffsäkert. Deras observationer och cynismen om omvärlden. Se alla komiker någonsin, till exempel. Mm. Vad kul, Britta, att du har läst den och tipsat om den.
Ja, och den kan man alltså... Dels kan man läsa den på bok, eller så kan man som jag då lyssna på den på BookBeat.
Och det här är ju ett starkt tillskott också till BP Bokklubb. Hashtaggen som ni har fyllt med er läsning i sommar. Och får fortsätta göra, för vi fortsätter läsa. Mm. Nu närmar det sig med stormsteg ett av årets viktigaste ögonblick i mitt lilla dumma liv. Och i denna podd, coincidentally. Jag pratar såklart om Emmygalan 23 september. Det är alltså det mest prestigefyllda stora priset inom tv. TV-serier belönas ju också numera på Golden Globes. Men det är Emmys som är den absoluta skiten, som vi säger.
Värderar man det högre? Jag säger man, alltså i Hollywood typ.
Nej, men det blir ju speciellt i och med att det är en gala helt tillägnad film. Så Emmygalan i sin helhet är ju större, väger tyngre för tv-världen. Sen så i och med att Golden Globe också är ett filmpris och att tv fortfarande liksom storökt blickar bort mot storbror filmvärlden, så finns det ju en annan liksom glamour i det. Men Emmygalan kommer bli det definitiva greppet på tv-året. Så kan man säga.
Mm.
Och i och med detta, jag har ju sänt en sändning om eller under Emmygalan, hur man nu säger, när alltså man hostar en sändning på SVT och berättar kontinuerligt om statistik, vad som hände precis, analys och så vidare. Och det var en natt för några år sedan och jag saknade det jättemycket. Men det verkar som att ingen i Sverige bryr sig för tillfället om detta. Någon får höjta nu att vi ska göra någonting på det. Men än så länge så kallar vi detta för Emmykollen med Britta och Parisa. Då vi fram till detta. Allt tv-prat kommer hamna under den här parollen. Och det är lite smygstart i och med att serien som jag tänker prata om idag inte kan nomineras för nästa år. Jag pratar såklart om Euphoria.
I'd like each of you to get up. And tell us a 5-minute story about your summer.
At some point you make a choice about who you are and what you want.
Hey, I'm Rue. I'm an addict.
And they're just reaching for something to make it all seem meaningful.
Euphoria är en serie på HBO med förlaga från Israel. Andra säsongen är redan påsignad och det ska komma nästa år. En av exekutiva producenterna är faktiskt Drake av alla människor. Ja. Blir du mer eller mindre sugen av detta, Britta?
Alltså, ärligt talat, jag blir typ mer sugen.
Ja, svårt att stå emot.
Alltså Ja, men alltså det är ju, alltså det känns ju inte särskilt underground, eller vad ska man säga? Det, alltså Drake är ju så himla mainstream ändå. Alltså han är väl världens mest spelade artist typ, men samtidigt så känns det ju så här, åh, han ger sig in i att så här producera en serie. Det är väl
tufft.
Det är väl kul.
Nej, men och just high school-serier är ju kanske mer hans mer i hans område. I och med att han blev känd för den kanadensiska publiken i den här Degrassi-serien. Minns du det här? Alla bilder på honom i rullstol. Även du. Han sök på en, får se en liten gullig, ja, liten gullig Drake i rullstol. Men Euphoria då har varit en otrolig besatthet för många i mitt flöde. Det är en visuellt experimentell, väldigt mörk, nästan tripp big feberdrömsvariant av Friday Night Lights. En sorts perfekt ljusat innovativ mardröm om tonåringars tillvaro. Ibland angränsar det nästan till alarmism. Så här illa har våra tonåringar det idag. Jag såg piloten när det begav sig och tyckte att det var nästan för ensidigt, omänskligt och tragiskt hur folk behandlade varandra och vad de här ungdomarna var med om. Så tröttnade lite. Det var för odynamiskt för mig. Jag är inte så mycket... Man kan säga det här om mig. Jag är absolut inte någon misär-junkie. Jag tycker om så här välberättade historier och bra karaktärer. Mm. Jag har inget intresse av att se folk ha dåligt för att liksom få någon slags kick av det.
Älskade du inte Breaking Bad med andra ord?
Va? Breaking Bad tycker jag är raffinerat.
Ja, okej. Okay, för att jag klarar ju inte av att se Breaking Bad just av den anledningen. Att jag är bara så här, det är för mörkt.
Men du, Handmaid's Tale snarare.
Ja.
Nej, men alltså, senaste säsongen, jag blir bara matt.
Ja.
Hur vågar de ta upp data på internet, känner jag?
Men vad var det som fick dig att ändra dig? Alltså du fortsatte kriga.
Det fortsatte dyka upp i alla mina kurerade flöden jag har med min bevakning om tv-serier och i tidningar. Och det tvingade mig till att ta tag i det här nyligen.
Och i helgen... ett av dem att Judd Apatow har lagt upp typ så här 4-5 inlägg på sin Instagram om att han är så stolt över att hans dotter är en del av den här serien.
Så smart av HBO och Drake att ha med Maud Apatow i att han skulle lägga upp så mycket.
Smart casting.
Ja, men däribland det. Det förekommer ju alla delar av mitt internet. Men så i den här brutala tillvaron, nu ska jag gå in på varför den är så brutal. Det här är en serie där med ganska unik utveckling från piloten fram till finalen. Jag kände lite likadant för Orange is the New Black. Jag kommer ihåg hur du kände av den piloten? Blev du sugen på att plöja allt eller blev du lite avskräckt? Tröttnade?
Oh, kommer inte ihåg, men kommer ihåg att jag plöjde hela första säsongen typ som knark.
Ja, men det är så. Nej, men jag kände att det var för, återigen, ensidigt. Så här, jaha, nu ska bruna och svarta kvinnor målas upp på det här sättet. Och det var ju först längre fram i serien som vi fick se fördjupningarna, bakgrunderna, att man faktiskt förmänskligade de här porträtten. Och jag tycker att Euphoria, det kom ganska långt senare i säsongen, men fantastisk utveckling för det som händer. Nu kommer vi in på handlingen här, vet du. Serien börjar och kretsar kring vår berättarröst, som när vi får lära känna henne är en liten flicka som heter Rue. Hon har olika svårigheter, som att hon blir diagnostiserad med bipolaritet i väldigt ung ålder, väldigt plågad av ångest, tvångsmässiga tankar och som ofta kommer utöver det. Man har dåligt samvete över att man överhuvudtaget mår dåligt. Alltså hon är ju inte plågad av fattigdom eller att det inte finns något vatten i hennes stad eller liknande, utan hon har helt enkelt en hjärna som är kodad på ett sätt som ger henne fruktansvärt mycket ångest och svårigheter i livet, dag till dag. Och det som den här serien gör är faktiskt otroligt fördjupande, komplext porträtt av mental ohälsa. Kände du det när du såg? Du har sett lite av för mig.
Jag har sett piloten.
Du har det?
Lite, ja.
Men, och de visar väldigt tydligt hur Rue, hur den här vägen fram till att hon finner tröst i droger, den känns så, den känns inte så förutsägbar eller alltså den känns ändå rimlig när det händer. Att hon för att stå ut med sin person och sin tillvaro på något sätt söker sig till sin pappas cancermedicin till att börja med, vilket ju är fruktansvärt. Och när pappan då förloras till cancer så tappar hon greppet helt och börjar experimentera med väldigt tunga droger. Det finns ju några dagar på pubertal uppgivenhet här. Att hon ens tar in World Trade Center i sin världsanalys. Men det hör väl till en tonårings hjärna på något sätt. Att vara uppgiven över allt som har hänt med anslutande åren till ens liv. Jag kommer ihåg att jag gäspade ganska hårt då. Men sen finns det återkommande skildringar av sex och droger i den här serien som har blivit väldigt omdiskuterade.
Mm.
Och det är vad jag menar med när det känns för ensidigt, omänskligt och tragiskt. Alltså hur illa folk behandlar varandra och vilket mörker folk befinner sig i. Det är nästan som att vi ser trauma in the making i den här serien. En grej som serien har blivit väldigt älskad för är hur de porträtterar en ung transkvinna. Alltså Jules, spelad av Hunter Schafer. Det är faktiskt en av de starkaste karaktärerna jag har sett på senaste månaderna. Eller det här året. På tv. Följer du alls för Jules, det som du hann se?
Ja, alltså, och jag har också läst på ganska mycket om Jules eller Hunter Schafer. Det är ju väldigt många som googlar till exempel om det är en pojke egentligen och så vidare. Alltså, älskar när man kan se vad folk googlar. Nej, men framförallt, alltså, jag tycker Hunter är en jättebra casting också just på grund av att det är en människa som är liksom fotomodell. Ett liksom trans i verkligheten och också aktiv i HBTQ-frågor. Att hon faktiskt är aktivist inom detta. Så att det känns som en... Alltså det är inte bara så här, alltså för seriens skull, utan det... Jag vet inte. Jag tycker det känns äkta på något
sätt. De lyckas både med att hon har en fullvärdig egen karaktär och egen utveckling som inte bara handlar om att hon är en transkvinna, och så lyckas de fånga den väldigt specifika erfarenheten av att vara en ung transkvinna och alla svårigheter som kommer med det i form av som sexliv, att dejta, alltså en otrolig transfobi och homofobi i det här samhället. Och det är lite där jag fastnar lite i den här serien. Alltså jag tittade ju klart på serien, såg finalen som var otrolig på så många sätt. Bland det mest liksom musikaliskt, visuellt, experimentella jag sett i en tv-serie på väldigt länge. Och jag ska inte spoila något mycket av det. Nej, men jag tycker det var väldigt, väldigt välgjort. Och glad att jag såg klart serien. Men vad gäller det här med toxic masculinity då? Vi följer en annan person som är en sadistisk quarterback som heter Nate. Uppvuxen i en liksom exemplarisk framgångsrik familj. Väldigt hård för fyrkantig pappa. Och jag tycker att den här serien på något sätt, det är som ett porträtt över PK-generationen. För vi har alla de här kvinnorna som är på något sätt... normbrytande, gränsbrytande, barnbrytande, vad man nu vill säga. Och alltså, även Barbie Ferreira är ju med och spelar den enda person som är någorlunda överviktig. Alltså Cat. Och hennes utveckling är också jätteintressant. Om vi börjar med sex då. Sex är nästan uteslutande något instrumentellt i den här serien. Och det kan ju vara så att det är så här mörkt och hemskt. Men för sakens skull så vill jag bara poängtera att allt sex i den här serien förutom två sexuella ögonblick. Två sexuella ögonblick bottnar i faktisk åtrå och njutning. Båda råkar vara kunnilingus, som man säger på latin. Halloj. Allt annat sex är instrumentellt. Att bara...
Alltså, menar du att det bara är verktyg för
ett verktyg för något annat? Allt annat sex är verktyg för att bli omtyckt, inte vara ensam, göra någon svartsjuk, få återupprättelse, bli sedd, kontrollera, dominera.
Och du tycker inte att det stämmer med hur kidsen har sex?
Nej, men det, alltså, det har jag ingen... Jag känner så här, det kommer till det. Och det handlar om acceptans. Något intressant i den här serien är med transkvinnan då. En viktig scen är att hon pratar om att hon har liksom haft väldigt många one night stands, för att som transkvinna så måste hon ju hooka med män på diverse dating-appar. Och många av de här säger sig vara 100% straighta, men råkar tända på en trans-tjej. Och har väldigt, ofta väldigt tveksamt sex med henne, och hon disassocierar under det här sexet.
Mm.
Och något hon säger är att när hon känner sig accepterad av män som kvinna, så känner hon sig accepterad som kvinna. Att det är det målet hon har med de här sexuella mötena.
Mm.
Och den här kvinnan Kat, Barbie Ferreras något som sagt överviktiga kvinna i serien, hon känner sig först sedd och validerad som sexuellt trovärdig kvinna. För vi vet ju alla att är man inte sexuellt tillgänglig som ung kvinna, så är man i princip osynlig.
Mm.
Hon känner sig validerad först när hon är, någon, är knullbar.
Mm.
Det är som diskussionen vi har haft kring att medelålders kvinnor slutar vara fuckable efter en viss dag. Det, det är ju också ett kontrakt man ingår i vid någon punkt i livet. Att nu börjar man vara fuckable också. Och när hon börjar vara fuckable, så blir det som någon slags... alltså hon äntligen stiger in i ljuset. Och blir synlig för alla som har hånat henne för att vara oskuld. Och oskuld är också ett jätteintressant begrepp i serien. En fråga till exempel är väldigt talande. Är du en hora eller är du pryd? Frågar en kille. Och det är det spektrat som kvinnor ges att navigera inom.
Mm.
Jag tycker att det... Så här, kvinnor är... Kvinnor närmar sig hypersexualitet. Det är sexuellt utmanande. Ibland avklädda bilder på Instagram, i skolan. Försöka äga sin sexualitet, äga sin kropp. Det är vad kulturen säger åt oss att göra. Ligg med vem du vill. Du har din egen njutning. Men den utveckling män har gjort, är den för långt ifrån? Har dagens unga män kommit tillräckligt långt ifrån toxic masculinity för att det inte ska bli en väldig krock däremellan?
Mm.
Jag har haft konversationer med tjejkompisar om det här på sistone, som har ställt upp på olika sexakter som inte har känts okej, eller sexuella relationer där de vill verka som att nej, men jag bryr mig inte, jag kan ligga och inte bry mig, och så pågår det i liksom 6-7 månader med en kille som ändå visar omtanke och sådana saker som kan liknas vid dejtande.
Mm.
För att man vill nå det stadiet av att så här, sexualitet är en spelplan där alla kan röra sig, där man äger sexualitet, alla de här begreppen. Mm. Men om det bara är vi kvinnor som får lämna vår norm eller lämna vår roll, men män inte gör tillräckligt stort avsteg från toxic masculinity, det är det jag menar med, uppstår inte en väldig krock då?
Alltså, kan vi mötas ens en gång?
Det vi ser är att tydligt porrskadade män, vi får också se flera montage på porren de konsumerar. Det är nästan uteslutande våldsporr där kvinnor blir fasthållna, skriker, där det ska göra ont, där man använder olika tillhyggen i kvinnors underliv.
Och, det här får man alltså se i,
ja, serien. Och om man har varit på internet senaste 5 åren så vet man ju att det är den porr man kanske först möts av. Och att det såklart finns annan porr som inte bara syftar till att efterlikna de här bilderna. Men då får man liksom veta, måste man veta vad de finns. Mm. Alltså som en spetskompetens söka upp den här porren.
Just det.
Så vi ser väldigt mycket porrskador och vi ser män som kallar tjejer för horor och slamper. Alltså helt enkelt, kvinnor kallas fortfarande horor och slampa och män fortfarande misogyn och as i den här serien.
Mm. Men är det, känns det sant då?
Alltså det vet jag ingenting om.
Det är,
men
där
det,
vi är nu.
Det, men det, däremot så fångade det upp den här väldigt tydliga känslan hos mig att det räcker kanske inte bara att vi kvinnor utforskar vad sexualitet kan vara.
Nej.
I serien så en tjej som är oskuld ljuger om att vara sexuellt erfaren för att inte vara en tönt. Och en sexuellt erfaren tjej ljuger om att vara oskuld för att killen som hon är kär i vill inte ha henne annars.
Mm.
Att det är fortfarande där vi värderas. Om vi är just horor eller pryda. Så jag tycker att den är väldigt intressant. Och jag hade gärna sett någon slags fortsatt diskussion om det här. För alltså, kvinnor filmas också när de har sex. Och det här hängs, de här klippen läggs ut på sajter mot deras vilja. Det vet vi ju förekommer så mycket idag att man till och med har behövt upprätta lagar kring det här, kring revenge porn.
Mm.
Vi ser en ung tjej tvingas till att göra ett sextape för hon vill ju inte bli av med sin pojkvän och med tårar i ögonen så går hon med på det här. Och kvinnor är sexuella objekt på något sätt i den här serien på ett sätt som i och med att det är så många som har sett sig själva i den, identifierat sig i den eller fått spegla någonting i deras erfarenheter i den, måste bära på någon slags sanning, tänker jag.
Jag tycker det är superintressant och jag har funderat på mycket liksom, jag ska inte kalla det för det motsatta, men liksom i och med det här som vi har började prata om angående Aziz Ansari och hans liksom MeToo-anklagelser, alltså det här med liksom när mjuka killar kanske liksom inte heller kan handskas med sin sexualitet på rätt sätt eller vad man ska säga. Det känns som att det finns någonting här som jag tycker är super super intressant. Jag tycker att den här karaktären, den här Jock-karaktären är liksom lite för platt.
Nej.
Ja, Nate, precis. Men det skulle ha varit intressant.
Jo, man undrar ju om någon kan vara en sån sadist som han är. Men ja, man vet alltså, ju med all säkerhet att det går.
Alltså, jag har nog träffat dem. Men samtidigt så känner jag så här, vad heter han, Sam Levinson som har skapat serien. Vad vill han liksom säga med det? För att det är så här, ja, typ, what else is new? Det som jag tycker är intressant med det här är, och toxic masculinity är också lite grann hur det liksom kan dyka upp i lite mer oväntade former. För att den där snubben tror jag vi alla har lärt oss att akta oss för. Medans det finns lite mer nyanserat. Och det känns som att vi har haft som tema lite grann. Vi pratar om... ja, om det är några av våra lyssnare som har läst den här novellen Cat Person nu, som den är liksom lite mer en kille som poserar som mjuk men sen börjar kalla, alltså han vänder liksom när hon inte riktigt vill ligga med honom och då blir hon liksom gjord till ja, hon blir kallad fulla saker och
det finns en sån scen i den här serien också. Hur man straffar som kvinna när man inte går med på förväntan om sex.
Ja, precis. Det finns någonting väldigt intressant där. Och jag har ju också när jag har läst om den här serien snubblat över liksom lite den här föräldradelen av det. Alltså så här, ska våra ungar titta på det här? Alltså,
du halkade in på det på bananskalet.
Ja, precis. Alltså, inte för att jag sidar med föräldrarna utan för att jag råkade läsa någon så här
farsa som bara, jag har en barn som snart kommer vara de där tonårskillarna och typ, hur ska jag hantera det här? Men det är ju bara, alltså det är ju, man förstår ju att det i USA har mötts med mycket fasa. Alltså de är ju livrädda för att prata om sex. Alltså sen gammalt. Så att,
USA har ju den här abstinence only-regeln för sex, vet du det, sex education i skolan.
Ja, men att de att man lär ut typ sin gym,
att avhållsamhet är, ja, att det är preventivmedel på något sätt.
Ja. Och så då förstår jag liksom att vi har inte riktigt samma lins som vi ser det här genom. Men jag tycker,
nej,
jag tycker
att nej, det är jätterelevant. Bra att du säger det. För vi har ju sett klippen på college-killar som förgriper sig på tjejer, som take turns, som de säger. Vi har sett klippen på college-killar som man läktar om, skriker att no is... Vad är de säger? Att no är ett maybe. Så dels finns det den här diskussionen kring sexualitet och kön i den här serien. Där jag tycker att det är så otroligt snyggt hur de får in transkvinnan Jules erfarenheter i detta sömlöst. Och sen då detta med droger. Att droga. Jag hade lite diskussion här på vårt Insta-konto Britta och Parisa innan. Och det var många som sa emot varandra i chatten och började gå igång på det här, den här frågan. Om det är triggande eller romantiserande eller om det visar hur fruktansvärt, fruktansvärt hemskt det är med missbruk. Mm. Och jag berättade ju att Zendayas... Kan vi bara prata om Zendaya en sekund?
Ja.
Vad hade du för bild av henne innan den här serien?
Jag har ju mest tagit del av Zendaya typ genom alltså typ olika Vogue-bilder från Met Gala och så vidare. Alltså från modehållet. Jag har ju fattat att hon är som en Disney-karaktär. Ja. Men hon är ju också en muse för många modevarumärken nu för tiden. Visste inte så mycket om henne, men jag måste säga att jag tycker att hon gör en bra roll. Eller? Jag har ju bara sett lite.
Alltså, jag tror att Zendaya kliver fram i sitt livsroll. Efter det här blir det Oscarsfilmer. Alltså jag fick gåshud nu när jag sa det. Med Rue lyckas hon göra den mest djupdykande, mest omfattande bild av hur mental ohälsa och missbruk hänger ihop. Evin Ahmad, som vi gillar, skrev också på vårt Instagram-konto om hur serien lyckas visa att missbruk är en familjesjukdom. Och det gör också den här serien väldigt bra i och med att hon blir av med sin pappa och att det på något sätt blir inte en inkörsport, men att det är då hon tappar fotfästet på något sätt. Någon slags brist på säkerhetslinor. Och att varje gång hon förlorar en sån, hint, hint, det förekommer längre fram i serien, tänker inte avslöja, så riskerar hon att falla dit. Då kan hon också bli rädd för att förlita sig på någon annan person, för att då hänger ens nykterhet också på den personen. Rue i alla fall har en otrolig tillgång till droger, vare sig det är oxy, olika experimentella MDMA-mixer, det är fentanyl, förekommer också som värst. Och det vet vi ju att fentanyl och oxy, det är en opioidkris i USA.
Mm.
På grund av en utbredd otrolig uppgivenhet och i många områden också fattigdom. Och serien lyckas visa på just ekonomiska faktorerna av missbruk, tycker jag. Det förekommer många transaktioner och mycket som missbrukare gör, att man försöker få tag på pengar för sina nästa hits. Och jag tycker Rue och Zendaya lyckas verkligen för mänskliga knarkaren. Sen så förekommer kritik om att i och med att den är experimentell visuellt, de här scenerna som visar rus är ju väldigt, väldigt alltså fantasifulla, sprakande och kan nästan ge och gentemot scenerna där hon tvingar sig att vara nykter, så det är ju en väldigt high och en väldigt low. Och det har många menat på att man nästan gör en Baz Luhrmann Moulin Rouge-film av varje knarkrus. Och att de här nykterhetsscenerna är som liksom någon slags dokumentär i skogen. Väldigt avskalat och trist. Och att det riskerar att få folk som inte identifiera sig som missbrukare men som kanske är ibland brukare att bli sugna på droger. Det är en konversation som pågår. Jag har ju noll drogsug som ni alla vet. Men däremot är det väldigt lätt att få ångest av såna här livsöden. Men jag tycker att de på det hela med Zendayas utveckling genom hela säsongen lyckades väldigt, väldigt bra.
Du började som min mic dog.
Det är Gud som talar till oss. Då får vi bestämma att veckans avsnitt är färdiginspelat. Vi kommer ut nästa fredag som vanligt. Och vi finns på Britta och Parisa på Instagram. Och det är alltid jättekul att få köpa.
Har du så kul på Way Out West i helgen, Anna, inklusive Parisa?
Har du så kul med diverse bajs och tuttar? Och bebis! Puss, puss!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.